Hej, Fredrik Strage här. Om du gillar den här podcasten så kan du kanske, om du är snäll, passa på att nominera den för Guldpodden 2022. Då går du in på www.guldpodden.se och knappar in Hemma hos Strage i de kategorier där du tycker att Hemma hos Strage passar. Kanske årets musikpodd, eller årets intervjupodd, eller kanske årets podd, om du verkligen gillar den. Då skulle jag vara oändligt tacksam.
Fred Estby, trummis i Dismember. Bland annat.
Och Matti Kärki, sångare i Dismember.
Välkomna hit, hem till mig, Dismember.
Tack.
Tackar.
Håller ni på med ett nytt album nu?
Jag vet inte, jag gör väl det.
Kanske.
Ja, vi kanske inte har kommit så långt i och med att vi hade ju återföreningsgiggen där 2019. Sen fick vi ju lite corona däremellan. Så att vi håller väl på att beta av de spelningarna som vi hade, eller som varit uppskjutna, och sen lite nya. Sen har vi har faktiskt inte pratat ny platta så där jättemycket, men
Dismember splittrades 2011. Ni väntar 8 år. Och sen när ni väl gör comeback, då går hela världen åt skogen.
Mm. Ja.
Typiskt timing.
Jag har läst på ganska många ställen att ni har haft en hel del otur.
Ja, det har hänt konstiga saker. Men nu med facit i hand, eller om man ska säga så är det rätt roliga saker. Vi skulle ner till Polen och lira på en festival med 2 andra svenska band. Och så skickar de upp en riktig skruttig buss. Och sen kommer vi över till Polen efter en väldigt, väldigt stormig natt på färjan. Och så får vi soppa torsk i Polen. Då springer chaffisen och turnéledaren då iväg för att hämta soppad. Då drar de iväg med en sån här 25 liters vattenkanna. Så kommer de tillbaks. Och sen när de börjar hälla i det i soppatanken, då är det någonting som säger kaboom. Och slår ut jordens eldsflamma från där de häller i soppan då. Och chauffören kommer in. Han var rätt tunnhårig före smällen, men nu var han garanterat ohårig efter. Och ögonbrynen var svedda. Och vi evakuerar bussen ut på ett lerfält där och vägrar åka vidare.
Men var den helt i tanken?
Jag vet faktiskt. Det gick liksom inte att kommunicera fram vad det var. Förmodligen hade den här kannan innehållit bensin. Men bussen gick på diesel. Så kom det förmodligen bensinresterna flöt väl upp på toppen. Då, och så när de började hälla i det så kom de åt någonting varmt. Sådär. Men det small. Det slog ut en bra eldsflamma. Jag satt vänd åt det hållet så att... Men som sagt, vi vägrade åka vidare tills de övertalade oss. Och sen bytte vi buss i Warszawa. Då fick vi en vanlig europeisk standardbuss.
Jag försökte lyssna igenom alla era skivor häromdagen på Spotify. Men jag upptäckte att den enda som fanns där var er klassiska debut, Like an Ever Flowing Stream. Vad beror det på?
Så här är det. Vi äger ju vår musik själva. Men vi har ju haft olika licensavtal genom åren. Och då har det varit så att den sista licensen vi hade, det bolaget gick i konkurs. Men musiken plockades inte ner digitalt. Och då fick vi försöka göra det själva. Det var inte så enkelt. Så det har varit en process som har tagit ganska många år. Och bara få bort musiken så att den inte finns, så att vi själva kan lägga upp den då på en ny licens. Som nu har vi skrivit kontrakt med Nuclear Blast, ett nytt licensavtal då. Så vi är tillbaka på Nuclear Blast Records Worldwide då. Men det tog ett tag att göra allt det här. Och sen har det varit legala saker också, att vi har varit tvungna att skicka ut massa cease and desist via advokater och så vidare. För att det, i förlängningen så har andra köpt en tredjehands licens av de som hade licensen men som har gått i konkurs. Och även ett annat skivbolag som inte hade rätt att ge ut våra saker på licens har även då gett ut på licens och även sålt i andra hand till en tredje aktör. Så det var en ganska lång väg att gå till att få bort det där. Nu har vi fått upp det, nu har vi gjort remasters på alla skivor, så att nu lägger vi upp en i taget, bara sagt det här tills allt är klart. Och sen kommer fysiska utgåvor igen då innan årsskiftet.
Men ni äger musiken, säger du? Ni äger alltså era egna mastertaper?
Japp.
Det är rätt ovanligt.
Ja, vi var ganska smarta då tidigt 90-tal, för att vi Luger som bokar många band som är ganska stora idag, de var inte så stora då, men vi, de agerade management och bokningsbolag åt oss ganska tidigt 90-tal, och de var också intresserade av det här, varför signerar nya artister iväg hela sin musikkatalog till skivbolag för all framtid? Jag menar, det är inte så smart om man tänker att man ska försöka åtminstone få betalt för den musiken man har skapat. Så att jag var ju också intresserad av det där då, så att vi förhandlade till oss ett kontrakt som blev ett licensavtal istället, och det var ju väldigt ovanligt på den tiden.
Hur såg det ut för andra svenska band i er genre, Entombed till exempel? Eller?
De har ju fortfarande problem med ett skivbolag som Eric till exempel. Ja. Som
äger mastertapen.
Jag vet inte exakt vad de hade för avtal då. Men man kan ju tänka sig att 17-18-åringar från Stockholm som bara vill ut och spela musik kanske inte tänker så mycket på hur det ska bli om 10 år. Utan man vill ju bara ge ut en skiva. Men att sen då ett skivbolag äger skivan, och när man kollar på gamla kontrakt som skrevs på då, så här i efterhand, så var det inte bara det. Utan skivbolagen hade ju inte så bra koll. De gjorde ju också såna här saker att de betalade väl för att någon amerikansk advokat skulle ge dem ett kontrakt som de kunde använda. Och sen visade det sig att i kontraktet stod det att medlemmarna, om de jobbade i nöjesbranschen för resten av framtiden, så var de skyldiga att ge 10% av sin lön till skivbolaget och såna här saker. Så att,
har ni kunnat leva på musiken i perioder?
Ja, det har varit tufft. Men ibland...
En kort period efter du slutade, så då körde vi... vi tog in Frend, slutade av. Ja, får du berätta anledningen själv. Men så vi tog in en annan trummis, och då gick vi all in ungefär 2 år. Men det är tufft levande faktiskt. Det är turnéer hela tiden.
Och anledningen till att du slutade en gång var att du skulle satsa på familjen, minns jag att du sa, att det var intensivt.
Precis, och det innan jag slutade, då gjorde vi också en sån drive att vi turnerade mycket. Men då gjorde vi så att i och med att både jag och Matti hade ju barn som inte var så stora då, så vi kunde inte vara borta liksom en månad i sträck. Vi kunde inte göra månadslånga turnéer, utan då körde vi 2 veckor, var hemma 2 veckor och så vidare. Men det var tufft ekonomiskt liksom, det gick inte för mig till slut.
Vad jobbar du med nu annars?
Jag jobbar i tunnelbanan som klottersanerare.
Du sanerar klotter?
Jajamensan.
Okej, så när någon har sprayat,
ja, då är jag...
fuck the state, då är
ja, då är
du som det... tvingas ta bort det.
Ja, då tar jag bort det. Jag jobbar länge med det där faktiskt. Jag sanerar tåg, men jag sanerar mest tunnelbanestationer nu. Stationsmiljön.
Det är intressant yrke, för det fanns ju delvis överlappningar mellan graffitimålande i Stockholm och... hårdrock och punk. Men du har aldrig graffat själv?
Nej, jag har bara tagit bort det.
Okay. Vad sysslar du med då, Fred?
Jag är ljudtekniker. Jag har jobbat med många band. Även jag jobbade i Sunlight-studion redan på 90-talet. Sen har jag gjort mycket live-ljud för många band som Millencolin och Imperial State Electric och sådär. Nu däremot, så efter pandemin här, så sadlar jag om lite grann. Så att nu jobbar jag som podcastproducent och inspelningstekniker för läkemedelsföretag. Deras marknadsföringsavdelningar då.
Och du bor i USA?
Precis.
Var någonstans då?
New York.
I New York? Mm. Vilken del av stan?
Precis utanför... alltså jag bor egentligen på New Jersey-sidan nu. Så att jag bodde i Brooklyn ett tag, men sen så flyttade vi ut 2020 för att det kändes som att... det var ganska ostadigt där ett tag. Det var mycket konstigheter. Samtidigt som det blev, vi insåg ganska snart att när pandemin är över så kommer nog priser och sånt gå upp när folk flyttar tillbaka. Och mycket riktigt så blev det så. Så att det är lite billigare att bo på andra sidan floden. Men vi ser ju mer av New York nu än vad vi gjorde när vi bodde i själva stan.
På tal om ytterområden, så en av de första artiklar jag läste om er var i Nöjesguiden. 92 tror jag. Och då skrev de att ni kom från, citat, Stockholms uslaste förorter. Vilka förorter var det?
Skärholmen.
Och Tensta.
Skärholmen och Tensta. Hur var det att växa upp där?
Tensta annorlunda var faktiskt. Ja, för det mesta bara bra minnen därifrån. Man har ju sett en del konstigheter, mycket kriminalitet och beroende av olika sorter. Men barndomen var ganska rolig. Det hände ju alltid någonting.
Ni båda födda 1972.
Ja.
Som jag, bra årgång.
Bra år.
Ni var inte inblandade i Kungsan-kravallerna 1987. Det känns som om alla som var födda 72 var med på törn där.
Grejen var ju faktiskt att i och med att vi kom från förorterna där många av de som hängde i Kungsan kom från också, så var det vi var väl lite lätta måltavlor i och med att hela kickerskulturen...
Den uppstod väl lite då?
Precis.
Det var inte ens hiphop, det var kickerskulturen som man separat...
Hade ingenting med musik att göra. Jag kommer ihåg till och med att även de som man inte umgicks med, men som man kanske gick i skolan med, som var en del av kickerskulturen, om man frågade dem om musik, så... På den tiden, nu kan de säga vad de vill nu, men då var det inte många som sa att ja, men jag lyssnar på Run DMC eller någonting sånt. Det kom senare.
Vad lyssnar de på då? Modern Talking typ?
De var inte så intresserade av musik, tror jag. Nej. Men det var väl också för att vi var väldigt intresserade av musik. Så då tyckte man att ja, men jag lyssnar på Slayer och Metallica. Men vad lyssnar du på? Det var så, vad då menar du? Vad vill lyssna på? Det är inte så viktigt. Men för oss var det det. Så vi, ja.
Jag var medveten om den här kulturen, men jag drog aldrig in till Kung, så jag hade liksom ingen intresse av att hänga där. Liksom. Det kändes bara konstigt. Varför gå dit och utsätta sig för eventuell fara? Liksom? Det var bättre att hänga ute i förorten, och då var det ju lugnt.
För, på södra sidan, var det, där var det ju snarare så att, jag vet inte, de som hängde i Kungsan, när de väl var... till exempel i Vårberg och vi var där, då fick man ju springa för livet liksom. Så att vi skulle ju aldrig ha rört oss i närheten av Kungsan.
Men tyckte inte de att ni såg farliga ut i era
Nej.
Metallica t-shirtar?
Men vi var kanske skinnjackor. Som mest 3-4 pers, och sen var det ett gäng på 25 kids som drog omkring. Det var
så ganska... kom en nunchakos.
Ja, typ. Ja, det hände ju flera gånger att man åkte på spö.
Man kan ju önska nu att förortsgangster skulle gå in för ninja-prylar som var, det som var coolt på 80-talet, för det skulle liksom vara mindre farligt för utomstående.
Ja, ja.
Om de gjorde upp med kaststjärnor och karatepinnar istället för att skjuta varandra.
Ta tillbaks kickerskulturen.
Ja, ta tillbaka.
Kom tillbaka kickers, allt är förlåtet.
Nu kanske man kan slå tillbaka också.
När träffades ni första gången?
Det var väl runt 89-90, va?
Ja, någonting så 88-89.
Jag kom ju till på något av Dismember-giggen där när jag inte var med där i början.
Just det,
för Dismember var ett annat band först.
Ja, det var ju jag, David och Robban då. Så vi var ju en trio, kan man säga.
Och de kom från Växjö, nej?
Vårbygård.
Vårbygård. Varför står det att...
Ja, det är Carnage.
Carnage, okej. Okay. Ja, Carnage var det ytterligare ett band som ni startade sen.
Precis.
Efter första upplagan av...
Och de, Dismember. Carnage kom ju från Växjö.
Okej. Okay.
Eller Michael Amotto som nu spelar Arch Enemy och många andra. Han kom ju från Halmstad från början. Men han bodde i Växjö. Startade Carnage. Och sen så, det var ju vi tape-tradade. Och sen så var det väl konsert nere. Jag var där nere med en tongänget då, som hette Nihilist på den tiden. Träffade honom. Och han var ju lite äldre och driven och bra på gitarr redan då. Liksom. Mycket, mycket bättre musiker än vad någon av oss var. Så för mig var det lite lockande också. Så att det, jag flyttade ner till Växjö. Hoppade av det som jag flyttade ner till Växjö och gick med i Carnage. Och så.
Och var med där hur länge då?
Vi fick skivkontrakt då, och sen så spelade vi in en skiva. Och sen så hoppade Michael med i Carcass. Så då var det Carnage över.
Och då åkte du tillbaka till Stockholm?
Precis.
Och
startade om Dismember med Matti och David.
Så du har egentligen hoppat av Dismember 2 gånger?
Kan man nog säga, ja.
Okay.
Precis.
Hur irriterade har ni andra varit över det här?
Inte mycket faktiskt. Det är sånt som händer.
Men ert allra första möte, var någonstans var det? Vilken plats?
Jag tror att det var, jag faktiskt kommer ihåg, att det, vi spelade med Hexenhaus. Och jag tror att, jag undrar om inte Martin Eriksson E-Type, jag vet inte om han var med då, för han var med i det bandet ett tag.
Var inte det ute i Haningen någonstans?
Ja, det var någon förort där som vi spelade. Det var väl sådär, det var ju ingen folk. Vi spelade i någon aula, tror jag. Någon skola.
Ja. Och sen var det ju så att alltså, det fanns ju två kompisgäng, så att säga. Så att jag var ju sångare, jag började ju karriären i Therion. Första demo var jag med på. Och sen gick jag till ett annat band som hette Carbonized. Och det var då jag träffade Dismember-killarna, hängde på giggen. Och jag hoppar ju egentligen med, när ni skulle spela in skivan, då hoppar jag med på sång till på Carnage-skivan då. Men det blev ju aldrig någonting. Så återstartade ju Freddys member och sa att, eller frågade, ska du vara med här? Ja, absolut, inga problem.
Fred, du nämnde för mig när vi pratade här om året att på den här tiden, i slutet av 80-talet, om man fick syn på någon på stan som hade en Metallica-tröja, då gick man fram och sa hej.
Ja, ja, absolut.
Var det så pass udda? För nu är det lätt att tänka sig att det var så stort, men...
Alltså, det var jättelitet då. Det var ju väldigt få människor som hade såna tröjor. Eller, man träffar ju nästan mer folk på skivaffärer, liksom.
Heavy Sound.
Och som stod, eller om... Jag kommer inte ihåg vad den hette, men det låg ju några skivaffärer på Drottninggatan där.
Ja.
Och det var ju lite sådär, de sålde ju mer all musik. Men man kunde gå in dit och kolla ibland också. Och då stod det någon och bläddrade bland hårdrocksskivorna. Så var det nästan så att man... Om det inte var för stor åldersskillnad så kunde man gå fram och snacka liksom. Ja, gillar du Metallica? Gillar du Slayer? Inte så svenskt kanske, men...
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ja, på tal om Slayer så kommer den låten som gjorde att jag förändrade min syn på att skriva musik. Så här är Angel of Death. The meaning of pain, the way that I want you to die. Slow down, immense decay, showers that cleanse you of your life. Forced in, like how you run, stepped out, your life work. Human minds, for the angel of death.
När man börjar med musiken, för min del alltså personligt, så var det, när man försökte förklara den här musiken till någon, så då sa jag alltid death metal, för att den var väldigt influerad av bandet Death. Så det var jätteenkelt att förklara, så att ja, men vi låter åt det hållet, så death metal. Sen kanske andra hade andra infallsvinklar på det där, men så var det för mig i alla fall. Så var det bara death metal.
Jag vet att du började högstadiet tillsammans med Nicky Andersson från Entombed Helicopter. Så han var inne på punk, men du hade bara varit inne på hårdrock tidigare. Vilken effekt hade punken på dig?
Effekten att jag insåg att det gick att spela själv. För innan dess så hade inte... Jag menar, jag gick och spelade klassisk gitarr liksom, på musikskolan, och det var ju inte så kul. Man trodde ju att ja, nu ska jag gå på musikskolan och lära mig spela gitarr. Då kanske jag får spela några riff liksom, och köra Smoke on the Water. Eller något, men det fick man ju inte på den tiden. Utan det satt ju en lärare och slog en på fingrarna om man spelade fel och sånt där. Och, ja. Så att när jag träffade Nicky och Kenny och de spelade punk och visade att det är inte så krångligt. Du kan spela det här också. Då kände jag att ja, men det är ju ascoolt. Och liksom visade Sex Pistols. Och det lät ju rått på ett annat sätt. Så det var väldigt bra för min del, tror jag. Annars hade jag kanske inte börjat spela musik på det sättet.
Hur var stämningen då i det här dödsmetall-lyssnande gänget i Stockholm? Jag vet, du nämnde någonstans att det var... Man sågs på T-centralen och så hade någon köpt folköl.
Ja, precis.
I bästa fall starköl, om det var någon som var gammal nog kunna köpa ut åt de andra.
Och vad gjorde man sen?
Hängde.
Så, var hängde man någonstans? Ja, på stan?
Ja, någonstans. Man bara gick någonstans. Ja, här är en schysst park. Vi sitter här.
Och så att man om det var varmt. På vintern så försökte man ju leta upp någon hemmafest. Om det var någon som inte hade föräldrarna hemma. Så ibland så kunde vi åka så långt som till Täby. Vi tog Roslagsbanan ut. För att Tiamat och Treblinka-gänget kom ju därifrån. Och där var det lite lättare. Men annars så kanske man åkte hem till... Ja, om Nickes farsa inte var hemma, då kanske man drog dit och drack lite och spelade demos. Och... satt i köket och hängde.
Var bodde Nicke någonstans?
Vårberg. Mina föräldrar var alltid hemma, så det var helt kört. Kanske var bra det.
Jag märker det nu att när min dotter fyller 13 strax, jag vet att om några år så kommer jag vara tvungen att i alla fall ge sken av att jag är hemma. Mm. För jag har sett såna... Min flickvänns ena son har visat mig bilder från hemmafester han har varit på. Jag är så här, herregud. Tänk om det där händer mina sällsynta lajba skivor liksom då.
Exakt, det är det där.
Men det har varit några sådana här fester. Det var inte så där jätteilla, det var inte supertrashat, men det var alltid någonting konstigt som hände. Vi har en gemensam kompis som brukade ha de här festerna, och hans morsa och farsa var ju ganska less på att liksom alltid vara stökigt när de kom hem. Men så en gång så då var det helt städat, så var de jätteglada tills de ställde in cykeln i garderoben. Då stod en sån här vägkorn med lampa och blinkade där in.
Jag läste boken Blod eller död av Ica Johansson och Jonny Klingberg, där de pratar om hur det var mycket snack om posörer på den här tiden. Att det värsta man kunde vara en posör. Och enligt någon i boken så var en posör någon som, enligt Nicke Andersson, så var en posör någon som inte hade tillräckligt många demos hemma eller en bandtröja med en logga som gick att läsa. Personer som ofta tvättade sitt hår och umgicks för mycket med tjejer kunde också anklagas för att vara posörer. Ja. Det är väldigt gulligt.
Ja, det stämmer ju ganska bra det där faktiskt.
Men det är intressant att just det ordet blev ett skällsord inom hårdrock, och att det är ett band som Manowar som liksom står med bara överkropp i djurhudar och poserar med tvåhandsvärd, att de pratar om att det är fel att posera.
Ja, alltså det är inte särskilt logiskt. Men jag tror det berodde ganska mycket också på att vi kom ju ut ur den här pudelrock-eran. Ah, va? Mm. Där var liksom...
Och
alla hade smink och de hade permanenta håret och blekt håret och så vidare. Så vi var väl lite anti. Det är ju nästan som att det blev en punksvängning i attityd från det där. Att det skulle vara så städat, polerat, produktionen skulle vara stor och allting var så flashigt liksom. Och så vi var ju mer så här, vi gör allting själva. Det är ingen som fattar vad vi håller på med i alla fall. Så vi måste göra allting själv. Det finns ingen som vet hur det här ska låta. Så vi måste säga till den som spelar in våran demo hur det ska låta. Och de fattar ingenting.
För där sitter någon ljudtekniker som mest har jobbat med dagvag. Eller någonting.
Exakt, precis. Och man kan förstå dem också. De tänkte ju så här, men ni, det hörde vi flera gånger. Men ni, när ni växer upp om några år, kom tillbaka då grabbar. För då kommer ni ju inse att det är ju liksom, ni ska ju låta som Beatles. Och så, här sitter vi, nu är jag 50 år. Jag tänker likadant. Musikaler som är det då, tror jag.
Ja, så var det väl det lite. Då var ju thrash metal hade ju blivit stort då. Det var ju Anthrax och Metallica. De hade ju, inte Anthrax kanske, men Metallica var väldigt mycket antiposör. Och sådär, stod och skrek antiposer slogans på giggen och sånt där. Så det färgade väl av sig lite då så att, så att man kände sig mer hemma med hur de i Metallica såg ut än om man skulle liksom komma ut som Joey Tempest med tuperat hår.
Ja, jag tror det var det där också. Det, som Nicky sa det där med att inga tjejer och så vidare. Det var ju också en anti, ska man säga, attityd på grund av att vi inte gjorde det vi gjorde för att försöka vara snygga inför några tjejer eller imponera på några tjejer, utan vi gjorde det här för vår egen skull, för att vi gillar det här som kompisar och vår gemenskap.
Men det fanns väl tjejer som gillade death metal också?
Det gjorde det, men de var ju inte så många då. Nej. Det var ju inte så vanligt liksom.
Men det var inte lika mycket groupies som på typ en treat-konsert till exempel?
Nej. Nej, jag var ju faktiskt, jag hade en flickvän då. Jag kommer ihåg, det här var jätteroligt. För att jag åkte med hennes kompis familj då. Jag vet inte varför de lät mig åka med. Upp till, det var ju Norrtälje tror jag. Och så spelade Treat på Folkparken. Och de här tjejerna gillade Treat. Jag tyckte det här är posers, men... Jag ville ju hänga lite med min flickvän, så jag åkte med dit och sen gick och kollade på Treat-konsert och drack hembränt i Folkparken. Och jag kommer ihåg att jag var så här, nej men det här är så dåligt, jag kan inte titta på det här. Fan vad dåliga de är. Och så hänger jag med tre tjejer som bara älskar det hela och vill vara längst fram och kolla på de här snygga killarna. Så jag kände mig både lite som en förrädare mot mig själv samtidigt som det var lite komiskt på något sätt.
Ja, ni ska få höra Alexander the Great med Iron Maiden, en låt, en alldeles fantastisk låt som min son har fått namn efter.
Jag tror att det är väldigt Ennio Morricone på något vis.
Ja.
Det är lite den klangen över det, tycker jag.
Så, ja, faktiskt. Men Maiden är ju faktiskt fantastisk på det sätt att de har ju väldigt mycket från populärkulturen, filmer och böcker och sånt där. Och historiska figurer som Alexander den store nu. Men de har ju även Dune och hela Somewhere in Time var ju så här Blade Runner-inspirerat.
Den här är från Somewhere in Time som kom 86.
Ja, precis.
Men en låt om Alexander den store på en Blade Runner-inspirerad skiva är lite apart kanske?
Ja, tidsresor kanske.
Ja. Ah. Mm. Så titeln är Alexander the Great 356-323 BC. Att de har med hans åren då han levde i låttiteln.
Fantastiskt bra.
Undrar varför de blev med till det? Det är lite märkligt.
Ja, men det är väl, är det inte det då? Tidsresan helt enkelt.
Så det är just det, man skriver in det i tidsmaskinen.
Ja, precis.
Ja,
så man kan åka dit.
Gud, jag har aldrig fattat det. Jag minns att när den skivan kom så stod jag och tittade på det. Jag älskade ju Blade Runner och så här Terminator. Så jag tittade så mycket på omslaget med Eddie som Cyborg. Mm. Och tänkte, man, vad gör den här låten här? Men det är helt logiskt. Gud, smart. Men din son heter Alexander efter den här låten. Var det inte någon som inte fick döpa sin dotter till Metallica för år sedan? Kommer ni ihåg det?
Jo.
Men någon annan däremot, det var så här, man och hustru fick tvillingar. Och då fick mannen bestämma det andra namnet och kvinnan fick bestämma det första. Så de hette alltså, de två syskonen hette Kalle Iron och Maya Maiden. Och det gick igenom.
Vi har ju faktiskt en kompis som bor i Melbourne i Australien. Han döpte sin dotter till Maiden.
Jag tyckte Metallica är ganska fint. Jag menar, kan man heta Titania och sådär så borde ju...
Mm. Titania, ja. Det har jag inte hört förut, men det var ju ganska bra också, måste jag säga.
Nicky Andersson kom på ert bandnamn.
Mm.
Men han hade först en annan variant. Det skulle inte vara Dismember, utan...
Dismember Riser. Alltså någon som styckar någon.
Säger man inte mer Dismemberer? Nej. Dismemberer låter jättekonstigt.
Ja, men det fanns ju ett band som hette Terrorizer. Och vi tyckte att det namnet var svincoolt. Och då hade väl han en idé om att ja, men Dismemberizer skulle vara coolt. Så bara, ja, visst. Sådär. Han var ju otroligt engagerad i vad vi gjorde också. Så att det var ju ganska roligt på det sättet. Så det var så här, men det var ju nästan som att han var en bandmedlem som inte var med i bandet. Men han hoppade in på rep och så här, spelade bas.
Han spelade gitarr på nästan alla låtar på första skivan.
Ja, precis. Han spelade ju solon då på den skivan till exempel. Så han var ju väldigt engagerad i vad vi gjorde. Men när han skulle göra loggan till Dismemberizer så det gick inte alls. Och få den symmetrisk, för han ville att loggan skulle vara symmetrisk. Det var ju ganska viktigt då. Den här symmetrin, även om man inte riktigt såg vad namnet var för att det skulle se hårt ut, så var det ändå så att symmetrin var viktig för att det skulle kunna se bra ut på ett skivomslag.
Så han ritade den alltså, er logga, som är jättesnygg fortfarande. Mm. Mm. Man tittar på den och tänker, wow, det här är en fin metallogga.
Ja, eller hur?
Verkligen. Den har faktum att den är snyggare än den tomloggan.
Ja, det håller jag med.
Tack.
Och det tyckte jag redan då.
Ja.
Den har ju blivit lite omdesignad, alltså snygga till den och så får den lite mer spets och sådär. Den gamla var lite mer rund i formerna.
Mm.
Så att, men slutresultatet var ju fantastiskt bra.
Ja, precis.
Ni fick kontrakt med Nuclear Blast väldigt snabbt när ni hade återförenats efter Carnage-perioden där.
Ja, det var inte vårt första val, utan vi skickade till Eric då, som var det bolag man skulle ligga på.
Där är en tumblogg.
Morbid Angel, Carcass och så vidare. De var inte intresserade. Sen kollade vi även med Century Media som var på G då. Nej, det gjorde vi inte alls det, utan vi kollade med Peaceville, var ett annat bolag som där Autopsy låg, och det var ju viktigt för oss. Paradise Lost låg ju där också. De var inte heller intresserade, så att det var ju mer på ett bananskal vi halkade in på Nuclear Blast, för de hade ju inte så mycket bra band, tyckte vi.
Ja, det var mer konstiga band som
var mer lite märkliga så här crossoverband som inte vi gillade så mycket. Så det var nästan mer viktigt vilka band de hade på bolaget, inte hur de egentligen skötte någonting annat, utan bara liksom, var det coola band som då vill man vara med där liksom.
Men vad berodde det egentligen på att death metal kom från Florida till en början, och sen plötsligt så är Stockholm och lite senare i Göteborg de ledande städerna i världen? Nu finns det ju death metal band precis överallt, men vad tror ni det beror på att Sverige blev ett sånt nav i det här, i den utvecklingen?
Jag tror att det var lite det att man kunde göra det själv på något sätt. Det fanns ju inga ställen att spela på, men däremot ungdomsgårdarna och så vidare och ABF och så här hade ju lokaler. Så det var inte dyrt att repa. Det gick ju att repa. Man kunde spela tillsammans och sen hänga.
Hade ni studiecirklar och sånt?
Ja, det var vi tvungna att ha. Alltså, inte för att vi höll några studiecirklar, men vi fyllde i formulären för att kunna betala så lite som möjligt för replokalen. Men jag tror att det var mer det, att det var tillhörigheten och det här just att såg man andra som spelade i band som kunde spela in en demo och till slut fick skivkontrakt. Ja, men då är det väl det. Det var ganska attraktivt om man är 14-15 år och inte håller på med sport och kanske inte har börjat tänka på tjejer så mycket och så vidare. Det är väl en ganska...
Ja, man får ju inte umgås med tjejer överhuvudtaget. För precis. Man är en posör,
precis. Exakt. Och det var också skönt, för då behöver man inte tänka på det. Behöver inte tvätta håret så ofta heller.
Billig drift.
Men jag hade Peter Tektgren från Pain här som berättade att han flyttade ut till Florida och bodde där i början av 90-talet. Och han är på någon fest, någon hemmafest, och så är det någon som sätter på en ny kassett. Och det är det bästa han har hört hela sitt liv. Han tänker, what is this man? Och hans kompis säger, it's from Sweden, it's Entombed. Och han tänker, men hur kan det här vara svenskt? Han fick en sån chock över hur rått och bra det var.
Ja, nej. Det...
Ja, det växer bara fram och av någon anledning. Alltså, det var ju mycket det här hänget, kompisarna. Alla ville ju egentligen vara med i band eller starta eget. Och vara ute och lira. Så att det växte väl bara fram. För att alla de här, den här tape trading var ju väldigt viktig. Det var ju så man fick höra alla de amerikanska demosarna, Autopsy, Morbid Angel och det här. Så att det spreds ju liksom i kompiskretsen. Och det var väl därifrån det började liksom gro, och sen när folk faktiskt lärde sig att spela någonting så började man släppa egna saker. Och det var så det kanske kom till.
Precis, jag tänkte på det också. Det har jag inte tänkt så mycket på förut, men om man tänker sig internet nu. Det där var ju nästan en sorts primitiv form att kunna nå ut någon annanstans. Alltså fick man ett brev tillbaka från USA där någon i ett band som man själv tyckte var svinbra i Florida sa att de gillade ens demo. Jag menar... Det var ju liksom, det är ju en sån komplimang, och det, ja, jag vet inte, det kunde man ju leva länge på. Liksom.
Oh, ja.
Så det var väl det också, att man fick ju någon sorts belöning liksom i att man nådde ut utanför Sverige. Det var inte bara lilla Stockholm eller lilla Sverige, utan man visste att någon i Japan lyssnade på ens musik.
Och just att det funkade i USA, de tyckte inte att det lät svajigt för att det var från Sverige, utan det var till och med ett plus.
Precis. Det var väl det också.
Men inom vanlig popmusik eller inom hiphop så funkar det inte riktigt så. Utan där är ju språket en barriär. Att, jag menar, till och med ABBA sjunger på rätt kacka engelska. Men det är kanske något med den gurglande sången som gör att det funkar internationellt.
Nej, exakt. Nej, för det ser man ju i tidiga intervjuer med band från Sverige också. Vilken Stig Helmer engelska det är. Liksom.
Men det är charmigt.
Ja, det är charmigt. Det är charmigt. Ja, här kommer Free Will Burning med Judas Priest, och här kändes som, det här är 1984 då kände jag att det här är ett steg upp från Ozzy och Rainbow, de här banden som jag lyssnar mycket på, så att här kändes som att nu tog hårdrocken ett nytt steg mot någonting snabbare och hårdare.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hur kom ni på att ni skulle döpa ett första album till Like an Ever-Flowing Stream, som ett citat ur Gamla Testamentet? Låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström, står det där. Men i er tappning så, man hör ju någon typ av fontän eller ett vattenfall i början. Och det känns mer som det väller fram blod, eller man får den bilden.
Det är ju nog ganska korrekt tolkning. Jag har inte exakt minnesbild med, av hur vi kom fram till det. Men vi satt väl och la fram förslag till varandra. Och så var väl bara den som fastnade. Det var lite poetiskt och lite mystiskt och sådär. Så
På något vis blir det ännu råare om ett album heter liksom Slaughterhouse in Hell. När det låter lite fint och poetiskt så kan det bli obehagligt på riktigt. Jag vet inte varför, men...
Det var det som var känslan för när du nämnde den titeln. Det var någonting som bara sa klick. Jag vet inte vad det var heller. Vi visste ju inte ens att skivomslaget skulle se ut som det gjorde då. Alltså, titeln hade vi ju långt innan. Så att det var...
Ja, det var ju Sigrid som associerade fritt till titeln och gjorde omslaget. Så vi hade ju ingen input över hur det skulle se ut. Utan
han... Dan Seagrave alltså, ja. Precis. Brittisk konstnär, som även gjorde Left Hand Pathfoot Entombed.
Yep. Ja. Och en miljon andra vid det här laget.
Ja. Han är ju bra, jag gillar fortfarande hans.
Ja, han har unik stil.
En av era första mest omtalade låtar var Skin Her Alive, som du, Matti, inspirerades av eftersom det skedde ett mord i huset där du bodde i Tensta.
Ja.
Hur gick det till?
Ja, själva mordet vet jag inte hur det gick till, men när jag kom hem från plugget så var hela gården full med snutbilar. Och så vart jag insläppt sen efter ett tag, för att det var ju just den trappen då. Och så kom jag upp och hem då, och så frågade jag, vad är det som har hänt? Så hade mormor varit hemma och sett när de kom då. Så hon hade ju sett när de hade burit ut liket, så frågade jag, vad har hänt? Och det enda hon visste då var ju att grannen har mördat sin fru.
Och flottarna?
Nej, det vet vi inte, men hoppas inte. men det var ju ändå en sån här störd grej. Liksom. Vad fan, man var ju, vad var man, 16-17 bast liksom. Och så låg man där sen på kvällen och tänkte, för de bodde ju precis under oss. Och så låg man där och tänkte, ja, där har någon liksom... blivit mördad. Det var en jättekonstig känsla.
Förmodligen när du låg och sov?
Nej, det här hände under dagen.
Under dagen alltså,
ja,
okay.
När jag var i plugget då. Så att... Men det var ju en grej att skriva om sen. I och med att texterna i början var ju väldigt sådär skräckfilmsinspirerade. Så nu hade vi ju en äkta händelse liksom att referera till.
Och titeln Skinner Alive plockar du från Hellraiser 2?
Ja,
soundtracket.
Ja, där finns det en låt som heter Skinner Alive, och det var ju passande. Men nu vet vi inte om hon vart flodd levande, men
får verkligen hoppas.
men det passade ju låten i alla fall.
Vilka andra skräckfilmer var viktiga för dig?
Ja, Evil Dead var ju fruktansvärt viktig. Och sen var det, ja, som sagt, Hellraiser. Och sen fanns det, ja, vad heter Toxic Avenger. Och
ja, Phantasm och...
Exorcisten
såklart.
Allt det som fanns då. Reanimator och alla de där.
Och sen lyssnade... Jag köpte ju mycket soundtrack-skivor från skräckfilmer också. För att jag menar, när du ser en film, musiken... Om man inte tänker på det utan du tittar på filmen, du tänker inte riktigt lika mycket på hur det låter. Men vi var ju också så att... Vad är det som gör att en skräckfilm är så otäck? Och stänger man av ljudet så blir det inte alls samma effekt.
Och då är det inte läskigt längre.
Och då tänkte jag så här, och jag vet att Nicky också gjorde det, och även Michael i Carnage, att vi började liksom, men du kan ju köpa soundtrack-skivor och bara lyssna på musiken. Och så börjar man fundera på hur har de skrivit den här musiken. Och så börjar man lyssna på tonerna. Att det är ju liksom, det är ju det här man vill åt. De här skalorna som gör att det låter otäckt liksom.
Mycket tritones.
Precis, så det var mycket inspiration därifrån också till mycket riff och sådär.
Tritone, är det det som kallas djävulens intervall?
Ja.
För det är lite dissonant.
Ja.
Precis.
På baksidan av Like an Everflowing Stream så poserar ni täckta i blod.
Inte alla.
Kan ni berätta lite om den fotosessionen?
Det var så här, Rickard, våran basist, han, jag vet inte, vi sa det, men vi måste göra någonting kul med det här. Vi kan inte bara liksom stå i vanliga bandtröjor och sådär. Och jag och Rickard har ju alltid varit lite, tyckt att det är roligt att leka med blod. Så han sa att det var när Ossi spelade på Solnahallen när de skulle, jag tror det var, vad heter den skivan som kom efter Ultimate Sin. Ja, hur som helst. Ossi var i stan. Rickard och en kompis gick och köpte grisblod i en affär på Kungsholmen. Och så tinade de blodet och så hade de och hällde på sig för att hylla Ossi när han kom. Och det var bara så folk på vad det här för galna ungar som har massa blod. Fan, det luktar illa och så vidare. Men jag tyckte det var en rolig idé. Och då tänkte jag så här, men du, vart köpte du det där blodet? Och så gick han och jag och köpte blod som vi tinade upp i mikron hemma hos hans morsa. Och sen så hällde vi i en hink och sen så drog vi ut till stadshuset, för vi hade en fotograf som hette Gottfrid som också bodde på Kungsholmen som skulle ta den här bilden.
Och var togs bilden så?
Stadshuset.
Vid stadshuset?
För att han, våran fotograf då, han sa så här att det finns ju inte så många ställen i Stockholm där ni kan hälla grisblod över och ta foton. Och det är kallt för det var mars också. Så vi gör så här, vi drar till stadshuset. Om ingen är där så är det ganska bra belysning där. Då behöver han inte ha några lampor eller blixt att hålla på. Så att på baksidan av stadshuset ut mot Riddarfjärden så är det ju ganska bra belysning på kvällen. Så vi ställde oss mot en vägg där och så hällde vi bara blodet över oss. Och sen så fotade han. Jag tror fotosessionen var väl inte mer än 10 minuter. För sen koagulerade ju blodet och det blev...
Och ni stod med bara överkropp, ja, flera av er också.
Precis. Ja, och sen när vi var klara med det, då försökte vi tvätta av oss i Riddarfjärden och det var ganska kallt också, så det gick inte att få. Och sen tänkte vi inte på det, det är liksom grisblod, vi hade ju läderbrallor och sånt där. Alltså, om man häller blod över sig så det koagulerar, sen fastnar ju det i till exempel läder och sånt, så att det gick ju inte att få bort det. Så jag vet att jag åkte hem till min tjej som bodde ute i Norsborg, så jag tog hela den tunnelbaneresan ut, så luktade jag lik liksom, och hade ju blod, så folk flyttade sig i tunnelbanevagnen.
Men Matti, du hade inte grisblod på dig?
Nej, jag valde att inte göra det. Först och främst så av någon anledning inget ombyte, och sen kände du ju lukten av det, hur det luktade. Och så var det ju kallt som fan, så att jag tog ett snabbt beslut att nej, jag hoppar den här gången. Och David, han ville helt enkelt inte, så att det är ju han och jag utan blod. Men vi gjorde ju en fotosession sen till Nöjesguiden, där vi hade så här fake blod då. Och då var hela bandet indränkta i blod.
Luktar det inte mycket i köket där hemma hos?
Hans morsa?
Jo. Men hon kanske bara tänkte att vad fint att de lagar mat tillsammans.
Blodpudding.
Ja, och det var ju liksom djupfrysta såna här korvar liksom. Så det var ju typ som en två blodpuddingskorvar som det tog ju ett tag att tina upp det där. Och sen så var det ju det också, självklart på den tiden man hade ju inte så bra framförhållning, så att vi insåg att det här går för långsamt. Vi måste ju snart träffa dem inne vid Kungsholmen. Hans morsa bodde i Solberga, så det var ju så här, så vi drog ju upp fullt på mikron, så att det var ju det kokade ju till slut liksom. Så det gjorde väl inte saken bättre, antar jag. Listen to your sins. Stopping evolution, the books are your sins. United with anything that can make a stand. The church with fire.
Ja, Voivod, Killing Technology, fantastisk skiva. Blev rekommenderad att köpa den, att den skulle vara fantastiskt bra. Jag tror jag spenderade en månad med att försöka förstå vad de höll på med. För att jag hade aldrig hört något liknande. Det lät som de alla fyra satt i varsitt rum i studion och spelade bara någonting liksom. Sen lyckades få ihop någonting. Men sen när liksom skivan hade satt sig så... den blir bara bättre år för år när man lyssnar på den. Order of the Black Cross, fantastiskt låt. Mission will continue to our time.
Det är intressant att det nästan hörs att på sången att de är från Quebec.
Det har jag aldrig tänkt på.
Att det är den franska delen av Kanada. Eller det är något i hans röst som jag tycker känns lite franskt. För det är inte liksom growlande det här, utan riktigt.
Man hör vissa engelska ord så uttalas det ju inte helt korrekt. Det gör ju inte vi heller. Eller King Diamond har ju också. Embryo till exempel.
det är inte så himla lätt.
Nej, men...
Jag var med ett industriband i Linköping en gång och vi hade en låt som... Vi kallade det för Chemical Warfare.
Chemical.
Ja, men det är som hela den här Celtic Frost eller Celtic Frost. Jag tror inte ens Tomry Warrior säger det rätt.
Man säger väl Celtic Frost, nej?
Alla säger Celtic Frost.
Men man säger Celtic, är det som stämmer?
Alltså, jag tror han säger Celtic.
Jag vet inte, jag har hört både och.
Like an Everflowing Stream gavs ut våren 91 och 800 exemplar beslagtogs av brittiska tullverket. Och det här ledde till en omtalad rättegång. Vad hände egentligen?
Tullen då i England letade efter knark, hittade inget knark. Så de hittade skivor från ett tyst skivbolag med bland annat då, de såg det här grisblodsfotot och började kolla titlar som Skinner Alive och så vidare och slog bak ut och tänkte att det här är det här våra ungdomar lyssnar på. Det här måste vi göra någonting åt. Och tänkte att vi kanske också kan stämma de här och... Jag vet inte, kanske dra in med pengarna vi missar på att vi inte hittar något knark. Jag vet faktiskt inte.
Men det blev en rättegång, ja. 92. Och ni två fick åka till England.
Ja, vi var på plats.
Men det var inte ni som var åtalad, utan distributören var åtalad.
Exakt.
Och hur gick rättegången till?
Det började ju med att vi hade möte med våran advokat, eller... Bannister då, som det heter där borta, på en pub. Och så sa han, ta era öl så går vi ut och det är en kyrkogård här borta. Så vi tar vårt möte här och vi måste förbereda oss inför rättegången. Så vi går och sätter oss på kyrkogården här och så ska jag berätta hur det här går till. Och vi hade ingen aning om vad som skulle hända, så han berättade lite så här att okej, ni är kallade som vittnen och så här måste ni bete er, svara på frågor och snälla, sätta upp håret i hästsvans och ta ut alla näsringar eller om ni har några ringar i öronen och så vidare. Och sen så kommer jag inte ihåg, var det någon mer prepp? Vi drack den här öl och skrattade på den här kyrkogården.
Ja, sen drog vi ju dit och gick och satte oss där och det var ju väldigt konstigt. Vi hade aldrig varit med om något liknande liksom. Så vi satt ju där bara och fattade ingenting. Och så vart jag kallad för att vittna om då det, om att det var jag som hade skrivit texten. Och jag slapp svära på Bibeln. För vi antar att du inte vill svära på Bibeln då, att det talas sanningen. Nej, det hade ju inte spelat någon roll för mig, men jag slapp i alla fall.
Och men de antog att du var hardcore satanist. Det är väl ändå hänsynsfullt att lämna den möjligheten, måste jag säga.
Ja, faktiskt. Ja. Och sen var det ju frågor, jag berättade liksom om händelsen och det liksom var en äkta story bakom det hela.
Alltså Skinner Alive-mordet.
Ja, precis. Sen var det inte mycket mer. Sen spelade de igenom hela skivan.
De kom in med en stereoanläggning och så spelade de upp hela skivan. Och vi tänkte, nu stänger de väl om. I rättegångssalen.
För att avgöra om det här var obscent.
Och, ja precis, om det var obscent och om det var så att vi försökte med då, alltså att vi hade någon sorts uttänkt strategi med att påverka engelsk ungdom med vår musik och vårt budskap. Men man insåg ju ganska snabbt när domarna då, som sitter med sina rockar och peruker, hör först när sången kommer in första gången.
Men hade de tillgång till en text så de kunde kolla vad
det
är? Nej.
Nej. vilket också var roligt. Men så ser man hur de börjar småla. De kan inte hålla sig för skratt när sången kommer in. För de har ju aldrig hört något liknande. Så de börjar så här, och då tänker man så här, men nu stänger de väl snart av då, för det här orkar de inte lyssna. Nej, hela skivan lyssnar de igenom.
Den är ju inte så lång i för sig, men det är ändå en halvtimme. Då satt man ju där och studerade de här personerna. Det var mycket riktigt, de satt ju och garvade liksom. Ja, hur ska de korrumpera ungdomen i England när det inte ens går att höra vad han sjunger liksom?
Det är ju helt absurt. Och ni hade då satt upp håret och sen kommer domaren in.
Och ha peruk.
Det är också lite knasigt.
Ja, faktiskt.
Men det var inte läge att säga åt honom att sätta upp hår i tofs.
Precis.
Så här sa brittiska tullverkets juridiska ombud: texterna är otäcka, skrämmande och motbjudande för alla sinnen. De riskerar att framkalla en våldsam känsla hos lyssnaren. Och försvaret kallade in musikern och författaren David Toop, som har skrivit flera böcker, framförallt om ambient musik. Och han var även vittne i obscenitetsmålet mot NWA i England, som var ett år tidigare, tror jag.
Mm.
Han jämförde i alla fall ert mangel med kompositörer som Karl Orff och Igor Stravinsky och talade om människans behov av att gestalta våld och död. Pratade ni något med David Toop också?
Väldigt kort. Alltså, det var ju... Det var väldigt tajt liksom, schema, för den här rättegången gick ju på en dag. Hela förmiddagen och fram till sen lunch då, så var det ju vittnen, allting. Det var ju ganska bra tempo, måste jag säga. Det var inget tjafs där, utan det började direkt på morgon i tid. Och sen så var det vittnen, och sen så lyssnade vi igenom skivan. Och sen så överlade domarna då under pausen. Och då gick ju alla som var med i rättegången till puben och drack bira. Och medan vi väntar då på utslaget. Och det vart ju ganska många bira, så att jag, till och med tulltjänstmännen satt ju och drack öl liksom. Och våran distributör, de blev ju ganska dragna, har jag för mig. Så att när vi väl gick tillbaka, vi fick vinsten, då våra distributörer började häckla då tullverket och skrika att de var både det ena och det andra. Hur trodde de att de skulle vinna det här? Ja. Så att det var ju komiskt på det sättet också.
NWA fick en riktig skjuts i England på grund av den rättegången. Påverkades er karriär någonting av det här?
Ja, absolut. Jag menar, vi fick ju en massa publicitet. Jag tror inte vi hade blivit intervjuade av BBC och The Times om det inte hade varit för det där. The Oath med Merciful Fate 1983, hörde jag den här första gången, och då hade jag hört Venom innan och tyckte att det var ganska hårt, men det här var ondare på något sätt. Här kände jag lite att det var nästan på gränsen till otäckt, på grund av att det var heavy metal, men att texterna var väldigt, väldigt sataniska. Så att, ja, njut av det sataniska budskapet.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Av att man kan sjunga så högt som man. Han har en otroligt ljus röst.
Ja, och att han fortfarande kan sjunga så. Jag ska gå och kolla på honom nu i oktober i Brooklyn. Så det är ju första gången jag får se dem. Så att det ska bli kul.
Brittiska tullverket beskriver som indecent and obscene, vilket också blev titeln på ert andra album, med ett omslag som mer levde upp till brittiska tullverkets bild av er, för det är riktigt brutalt med en uppsprättad torso.
Mm. Ja, vi var ju tvungna. Det, alltså, ska jag åtala dem oss så måste vi måste ge tillbaka.
Det var ju liksom läge. Då var det all out, all in eller vad fan det heter, och bara köra.
Ja.
Jag läste en intervju från Dagens Nyheters insidan, alltså sidan som handlar om er mänskliga ämnen och humaniora. Då journalisten Åke Lundqvist, född 1940, intervjuade dig, Fred, och grävde djupt då i det han kallade för death metal rock. För death metal, han kallade även dig för en death metal rockare.
Ja, just det.
Mm. Vilket är en fin titel. Och han översatte också texterna. Istället för att skriva ut dem på engelska som någon kanske hade gjort nu, så översatte han allihop. Och så skriver han så här, apropå dig: man skulle kunna vänta sig att en medlem av ett våldsamt rockband också privat personligen utstrålar åtminstone något av den våldsamhet, destruktivitet och sönderslitenhet som texterna uttrycker. Så är det inte alls, åtminstone inte med Fred Esby. Han framstår tvärtom som den mest välartade, för att inte säga renhjärtade yngling man kan tänka sig. Han har snälla bruna ögon, hans leende är varmt, och över hans läppar kommer inte en svordom, inte ett hårt ord. Det är så fint skrivet. Och så säger du då, apropå texterna: alla är rädda för döden. Hela livet är en undran inför döden. Samtidigt kan man ju inte leva ett lyckligt liv om man hela tiden går omkring och är skraj för att dö. Då är det bra att få ur sig den rädslan i musiken. Och varje dag är det ond, bråd, död på tv. Om man inte gör sig av med de intrycken på något sätt skulle man bli galen. Jag tror att många människor känner så. De har ingen kontroll över den situation som världen befinner sig i. Och de vet inte heller själva vilka de är. De är osäkra. Och egentligen har världen bara blivit ännu osäkrare efter kommunismens fall. Det kommer nya krig hela tiden. Man vet inte vilka som har kontroll över kärnvapnen. Det är livsfarligt. Det är så mycket av det som överensstämmer på vår tid. Det är bara det att nu i efterhand framstår ju tidigt 90-tal som mänsklighetens, kanske så här, trots lågkonjunktur, mänsklighetens bästa, mest harmoniska historia.
Ja.
Allt var ju bra då.
Ja, precis.
Så jämfört med hur det är nu.
Ja.
När man har liksom apokalypserna bara avlöser varandra.
Ja. Nej, det är så här, och det stämmer ju fortfarande mycket av det där.
Ja.
Och jag tror ju någonstans att ska man gå omkring och vara rädd för att dö, då blir det väl inget roligt liv överhuvudtaget.
Så skräckfilmer och death metal är nästan en typ av träning inför en egen hädanfärd?
Ja, på ett sätt. Alltså definitivt när man var tonåring och lite därefter, så det var väl ett sätt att bearbeta sånt som man var rädd för. Och det i sin förlängning så här i backspegeln tror jag handlar om andra rädslor också. Att man inte ska lyckas, eller att man kanske inte har levt upp till förväntningar och så vidare.
Tittar ni på lika mycket skräckfilm nu?
Ja, absolut. Det, tyvärr,
men är det fortfarande så att ni gillar liksom gore och splatter och sånt? Eller har ni...
Ja, jag är ju mer... Jag tycker det är roligare med otäcka historier. Liksom, där det är saker som inte går att förklara och saker som händer som man inte är beredd på. Men jag kollar på skräckfilm så ofta jag kan. Sen tycker jag tyvärr att det inte görs så många bra skräckfilmer. Men det...
Du har en väldigt fin Exorcisten-tatuering.
Ja,
och
den
sen
är faktiskt...
Michael Myers på insidan av armen.
Jajamän.
Har du några andra?
Nej, det är dem faktiskt. Men det, jag har ju vunnit några priser för dem också. Så att...
Du har vunnit priser för dem?
Ja, jag har ju tävlat med båda de här. Jens på Heavenly Ink då, som har gjort dem här. Han gjorde ju dem gratis för att han hade en vision om... liksom. Det här med att jag skulle ha en hel skräckfilmsarm och att han ville att jag skulle vara med och tävla, så det har jag gjort.
En gång hade ni en levande setlist på scen.
Japp.
Vad var det? Det var en person som...
Ja, alltså vi hade aldrig en statisk setlist när vi var på turné, utan vi hade ungefär 60 låtar inrepade som vi sen varvade. Och vi skrev alltid setlistan strax innan gigget. Och det kunde vara på vad som helst, alltså papptallrikar eller en stor pappbit eller en bordsduk. Men just det här gigget kom en i förbandet förbi och han såg att vi letade efter någonting att skriva på. Och då sa han, jag har för mig att det var så att han sa att om han skriver på mig så fick han bli setlista. Han fick hela setlistan på ryggen sen. Så jag fick gå fram till han och sen be han vända på sig och kolla, ja, det är nästa låt.
Hoppas han tatuerar den sen.
Ja, det lär han ju knappast göra. Men det var någon sån här permanent marker, så den försvann väl inte i första taget.
Den scenen är med i dokumentären Death Metal and More Mental Illness, ja, om Dismember. Där ni även pratar lite om festande på turné. Och Thomas Down, alltså Freds ersättare på trummor under en period, han, det finns någon scen där han står och drar i sig sprit och så vrålar han. Och det låter nästan ironiskt. Fuck this shit, man. I'm on the fucking road, man. Och alla garvar. Och det, jag vet inte, när jag tittade på den där scenen flera gånger, det kändes som att det är så här det går riktigt illa när man liksom skämtar om att man är ett deprimerat rockband på. Men vad är egentligen skillnaden mellan att skämta om det och att det verkligen blir så att det går liksom för långt?
Alltså vi hade ju en jargong liksom. Mycket var ju att man skämtade om de här 80-talsbanden, så typ Motley Crue, du vet, att de hade det här, det skulle festas och
eller Chris Holmes i Wasp i swimming pool.
Så då var det ju så här insiderskämt att man stod att I'm in a band, man. Och så det där grejen, och sen eskalerade väl det på fyllan då att folk gick och skrek det. Autopsy, Hole in the Head. Ännu en fantastisk låt från ett fantastiskt band. Fantastisk sång. Det här är en stor inspirationskälla för mig när det gäller death metal sång. Helt underbart.
Autopsy var ju väldigt brutalt. Liksom Carcass.
Ja.
Som inte åtalades för spridande av obscent material. Nej. Trots att de var britter. Är det inte lite märkligt att ni åkte dit för det, men inte Carcass? Som faktiskt var hårdare när det gällde splatter och sånt i alla fall.
Men omständigheterna där, tullen, de har ju ingen aning om att det finns ett band som heter Carcass, som dessutom skivomslaget är ett collage av döda människor och likbilder och så vidare. Jag menar, de
har, kan ju ha att göra med att Erik var ju brittiskt. Och,
precis.
Så att de kollar väl inte saker som går ut från England till resten av världen, utan kollar bara på sånt som kommer in.
Men man kunde ju tyckt att de skulle ha gjort en liten undersökning och kolla, jaha, vänta nu, ska vi stämma några för obscen konst här? Vad har vi egentligen i vårt eget land? Men det var väl inte så de tänkte alls. Det handlar ju bara om att det var opportunister.
Det har ju inte varit så många rättegångar av den typen i England. Jag menar, det är en kul trio. D.H. Lawrence som skrev Lady Chatterleys älskare. Mm. Sen N.W.A. och sen Dismember. Okej, det finns fler exempel, men
det är inte så många exempel. Som tur är så har det ju gått åt rätt håll. Och det gäller ju samma de här rättegångarna för Judas Priest och Twisted Sister, med folk som sköt sig i huvudet för att de hade lyssnat på deras låtar och spelat upp skivorna baklängs och så vidare. Det är ju bara någon som försöker skylla på någonting.
Nu sker det ju i Polen mer. Jag hade Nergal från Behemoth här som pratade om de åtal han har haft problem med. Men då handlar det också om att han har kränkt religiösa känslor, tror jag, åtals. Mm. Punkten som han har.
Vilket man kan tycka är helt absurt.
Han har klarat sig faktiskt.
Ja, det är ju bra. Ja. För jag menar, det är ju helt absurt hela den.
Men de har väl kvar sina blasfemilagar.
Exakt.
Och vi har ju inte det.
Nej, vi kanske får tillbaka dem när partiet Nyans har lyckats driva igenom. Det är faktiskt riktigt, riktigt obehagligt. Och det värsta är om partiet Nyans kanske fattar hur mycket i deras tankesätt som Sverigedemokraterna faktiskt skulle uppskatta.
Mm.
Kan man precis. Få en religiös konservativ union. Och då åtalas ni igen.
Det vore otäckt.
Nej, vi blir väl brända på bål.
Precis, ja.
Jag såg er live första gången i Hultsfred 92 i teaterladan. Jag tittade på ett klipp som fanns på YouTube för den här spelningen. Jösses, var det stage divers. Hela tiden.
Ja, det var tidigare. Innan de började införa förbud mot stage diving och sånt.
Och ni headbangar nästan konstant, hela tiden. Kan ni fortfarande göra det? Eller blir det som för Tom Araya i Slayer?
Ja, nej, inte hela tiden. Det blir väl på de här mest peppiga ställena i låtarna när man spelar live. Men man pallar inte köra 90 minuter headbang, det går inte.
Men man spelade kortare på den tiden också, i och med att vi inte... Ja, spelar man inte festivaler så spelar man förband till andra band. Och då hade man ju en halvtimme kanske, då kunde man ge hjärnet. Då visste man 25 minuter headbang, det går liksom.
Hur mycket spelar ni nu under hösten?
Ja, nu har vi spelning på fredag här nu, den 16 på Follan, Mackenfest. Och sen så har vi nästa fredag den 23 så spelar vi i Monterrey i Mexiko. Och det är sista giget som är inplanerat för i år.
Men ni kommer att fortsätta tillsammans? Ja. Det ska ni göra, trots att du bor i New York.
Så. Ja, absolut. Nej, vi bokar ju allting själva, så att jag håller på och bokar sommarspelningarna nu för nästa år. Så vi får se hur mycket det blir. Men det blir nog mer än i år. För att det vi har gjort i år känns mer som det vi hade avtalat att vi skulle göra när pandemin slog till. Så att nu är det nya tag.
Ja, då är det dags att dra och repa igen då. Tack för det här.
Ja, tack så mycket.
Tack för att ni kom hit, Dismember. Lycka till med death metal-rocken nu.
Tack.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Dismember var hemma hos Drage.